Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se.
Ja, då är vi tillbaka efter sommaruppehållet för säsong 10 av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Jag heter Alex Haribi och med mig har jag
Anna Bågstam
och
Pernilla Vellat.
Yes, och hörni.
Hej!
Hallå!
Hej!
Hallå! Har ni haft en bra sommar?
Ja! Amen.
Det tycker jag. Har inte du det?
Gud ja, det var jättehärligt.
Hur gick det? Du skulle ju vara ledig för första gången på 100 000 år.
Men det säger jag ju varje sommar. Och sen så sitter jag ju ändå någonstans på någon liten grekisk ö och försöker desperat hitta en wifi för att kunna ha ett jobbmöte. Och så sitter jag hamnar på en uteservering med liksom glappande ljud. Och så sitter jag och försöker prata med någon i London och ingen hör någonting. Och så kommer en servitris mitt i och liksom frågar om jag vill beställa någonting. Och så måste man säga, sorry, I need to order something to get the free wifi. I'll be right back.
Men händer det att du tänker att ja, men till exempel att det vore att din kille kanske tänker så här, om jag hade varit ihop med en normal person som hade semester. Så tänker jag ibland på somrarna. Att det liksom är svårt för en andra som inte är ihop med någon normal. Ja.
Kanske vi ska fråga Alex kille om.
Ja. Alltså jag märker det ju mest på att han bara blir en sån jävla mallapa och ska hålla på och skryta om sin semester.
Att han är ledig.
Ja, men han är också sån där, du vet, som så här, tar 7 veckors semester.
Usch!
Ja.
Jag är gift med en person som är så. Och som typ ligger och sover till 11 och sånt.
Ja.
Väldigt, väldigt märkligt.
Men har ni haft semester?
Nej, men jag har ju då jobbat så att säga, fast jag har ju varit på olika platser i Sverige. men alltså kanske skrivit, läst jättemycket böcker, läst manus, alltså sådana saker då.
Men visst är det här din första sommar som inte löneslav?
Ja, exakt. Det är. Så därför är det ju jättestor skillnad. Eftersom du inte har fått någon lön.
Men för du sa ju upp dig från ditt lilla snofsiga juristjobb och skriver, läser på heltid nu.
Ja, exakt. Lite galet, i synnerhet som hela världen typ håller på att krascha. Men det stämmer. Men det har nästan bara gjort att jag tänkte så här, gud vad skönt, nu får jag ännu mer tid att bara fortsätta jobba med det. Liksom. Så att jag har ju skrivit dygnet runt typ. Så dumt.
Och vad säger din kille om det?
Nej men det här, så här har det ju varit då hos oss i flera år också. Men så att jag tror att han ändå liksom har, alltså han vet ju att han inte är gift med en normal person så att säga. Så han gör ju saker på semestern och sen följer jag efter som något sådär spöke. Lite så. Men den här gången har jag ju ändå varit så här på samma plats.
Du är i alla fall där fysiskt kan man säga.
Ja, exakt. Mm. Och sen så har jag ändå så här, ja, vi har ju lite olika dygnsrytm. Så jag går ju upp mycket tidigare än vad han gör. Så ibland har jag hunnit kanske jobba i några timmar innan han vaknar. Typ så.
Och nej, du är en morgonmänniska.
Ja, jag vet. Eller bara så här, inte sover. Något sånt. Ja, men du Pernilla, du har haft det bra i alla fall. Du har varit i Italien.
Jag har varit i Italien och jag har haft en riktig semester. I och för sig så har jag ju då spenderat mina 4 veckor i Italien tillsammans med min killes familj i samma lägenhet. Så det har ju kanske varit en utmaning. Men jag hade inget wifi så jag har ju då läst så mycket i alla fall. Så det var ju bra.
Men hur mycket har du läst? Hur många böcker har du liksom?
Jag tog med mig 18 inbundna böcker genom Europa ner till Italien. Och jag läste 12 eller 13 av dem.
Ja. Shit, det är jättebra.
Men då har jag en bil också.
Men kan du läsa i bil?
Ja, men jag insåg att jag kunde ju läsa i bil. Om jag håller upp boken, om jag liksom håller upp den och liksom håller den i ögonhöjd, eller så, ni vet, så att jag inte liksom har den i knät. Ja. Då gick det att inte bli åksjuk.
Är det sant? Gud.
Ja, det var ju fantastiskt. Att jag läste liksom tre böcker bara på vägen ner.
Så inte böja nacken, det är liksom...
Ja.
Det låter jättekrångligt, men...
Ja, men hålla upp den liksom så att man inte har den i knät.
Jag fattar.
Ja.
Ja.
Jag vet inte om det är fett liksom, men det funkade för mig i alla fall. Vilket var döbra, eftersom jag då slapp prata med min familj. Eller min dotter sov ju hela vägen liksom ner. Mm. Och min man körde bil.
Men jag ser ju också framför mig hur du ser ut som liksom en obstinat tonåring. När du så här demonstrativt håller upp böcker och framboken framför ansiktet.
Och ännu mer demonstrativt när jag på stranden, när hela stora familjen var med, när jag liksom ställer min straio, ja, italiensk solstol ifrån gruppen. Och bara, nej,
men körde du också den här, för att jag började jobba som tv-författare när jag var väldigt, väldigt, väldigt ung, så att jag bodde fortfarande hos mina föräldrar när jag gjorde det. Och då brukade jag ju liksom fräsa jätteargt åt pappa, typ så här: förstår du inte att jag sitter och jobbar? Om jag typ satt och kollade på så här Sex and the City eller någonting. Körde du samma liksom så här liksom, det här är faktiskt vad jag gör. Ni tror att jag har semester. Men att sitta här och läsa Daniel Steele på en strand, det är liksom, det är mitt jobb. Det är inte roligt.
Nej, men som tur var så det var liksom ingen som brydde sig om vad jag gjorde, som tur var. För de hade sina familjegrejer att prata om. Så jag var så här, men jag kan titta på det här. Jag har ändå inget, det spelar ingen roll vad jag tycker här i den här frågan ändå. Så att jag kan lika gärna läsa mina böcker. Typ så var det.
Jättebra. Men ja, du läste 13 av dina 18 böcker som du hade.
Yes. Yes.
Det var ju bra.
Ja, jag är nöjd.
Var det något som stack ut där? Jag tänker ju att våra bästa semesterläsningar får vi ta sist i programmet. Men var det något av dem i din hög som stack ut?
Ja, men det var det ju faktiskt. Om jag börjar då så skulle jag vilja säga att jag tyckte väldigt mycket om Babetta av Nave här. Mm. Mm. Den läste jag ju, den känner väl alla till. Jag var ju en av dem som inte älskade testamentet då. Det var det här berättarperspektivet som jag då inte klarar av. Men den var jättebra. Och den handlar om vänskap. Och då vet jag att då har jag, liksom, jag har läst och mappat upp lite grann att man ifrågasätter den här vänskapen. Men jag tycker ju att i Babetta så är ju den här vänskapen lite grann som Ferrante har med. Den här krångliga vänskapen. Vad tycker man? Man kan vara vänner på olika sätt liksom. Och det tycker jag gestaltar väldigt bra i den. För du har väl också läst den, Anna?
Ja, jag läste den. Det är också en av de sommarböcker som jag har läst. Jag tyckte den var jättebra. Jag gillar den jättemycket. Ja, men verkligen. Det är ju liksom som en sån här förälskelserelation i deras vänskap lite grann. Mm. Och att hon huvudperspektivet är ju så här lite illvillig nästan också. Det är någon sorts hatkärlek liksom. Ja,
underbart.
Jag tycker det var superbra. Det kändes också så himla bra gestaltat liksom. Jag tänker mig att de är ju ganska unga. Och, ja. Det var väldigt, väldigt snyggt.
Mm. Och sen så läste jag en annan som jag tyckte väldigt mycket om. Och det var Natalia Gainsbourg, Små dygder. Som var en liten essäsamling av den här författaren då, som skrevs typ någon gång på 60-talet. Och det var väl framförallt liksom språket och liksom, ja, men typ språket som var bra i den. Och det handlade lite så här om krig för att den utspelade sig då. Eller henne, alla essäerna utspelade sig under krig. Inte alla, men några. Så gestaltade hon det och hur det påverkade den här lilla italienska byn och människor omkring dem och sådär. Så den tyckte jag också var jättebra. Och nej, men det var väl de som var bäst. Ja, men, och så läste jag också då Olga Ravne, Mitt arbete, som också var väldigt bra. Det var en om mödraskap och författandet. Eller, ja. Och hon bröt mot i stort sett alla skrivregler som fanns. Liksom, så att, det var väldigt roligt att läsa den. Mm. Av många anledningar. Men det, jag tänker att jag stannar där så får jag spara den absolut bästa till sist. Då. Men så har jag också läst Där kräftorna sjunger. Och den var ju också otroligt dålig.
Du tillhör också de som inte riktigt...
Ah. Ja, och jag också. Vi har ju pratat om det tidigare. Men ah. det är ju en bok som verkligen delar folk. Det finns de som älskar den och så finns det de som...
Ja. Jag kan ju erkänna att jag inte ens läste klart den för att jag tycker den flippade ur. Liksom. Men det är olika.
Ja, men jag ska inte ägna så mycket tid åt den där. Det var verkligen en riktigt dålig bok. Ja, men era sammanläsning då? Hur gick det med era högar och sådär?
Alex, hur gick det för dig?
Alltså, min sommar krympte ju som de alltid gör. Så att det var ju liksom alla mina fina planer åkte rakt ner i toaletten. Men jag hann läsa 8 böcker totalt. Vilket ändå jag får tycka är helt okej. Men jag hade förra sommaren hade en så helt underbar sommar när jag läste typ 25 böcker och jättemycket som var fantastiskt. Nu var det väl liksom lite så här, ja, men lite både och. Jag läste Eileen av Åtessa Morsfegg som ju var hennes första bok. För jag gillade ju verkligen Ett år av vila av avkoppling som var hennes andra bok. Och nu har hennes tredje bok precis kommit, tror jag. Men Eileen tyckte jag var jättebra. Den var superbra. Jag tyckte den var bättre än Ett år av vila av avkoppling.
Var den? Ett år var ju det bästa liksom jag läste det året nästan.
Men jag tyckte den här var...
På engelska va, Alex?
Ja. Det gjorde jag. Jag har nog läst nästan det mesta på engelska den här sommaren. Men jag läste den på engelska. Men den är liksom... den var ju Åtessa Morsfeggs försök att skriva en kommersiell roman.
Eileen pratar om det.
Eileen.
Ja.
Före den hade hon liksom skrivit väldigt mycket noveller och jag tror jag läste någon intervju liksom att nej, men nu ville hon liksom sälja. Så att hon har försökt skriva en deckare. Det är inte en deckare för 5 öre och den är fortfarande jätteskum. Men det är ändå liksom ganska intressant. Jag skulle nog jämföra den liksom snarare med liksom, ja, men som en lite mer utflippad Patricia Highsmith.
Gud, det låter superhärligt.
Ja, men om ni inte har läst den så läs den. Den har ju några år på nacken så det är inget liksom färskt tips. Men jag tycker att det är ändå en bok som har stått sig och nog kommer fortsätta stå sig.
Jag har den hovligaste innan faktiskt så den ska jag absolut plocka fram.
Den handlar ju då om, den är en ung kvinna som är väldigt knepig och oattraktiv och hatar sin pappa som hon fortfarande bor hemma hos och hon börjar jobba på någon sorts ungdomsvårdsskola för pojkar eller någon sorts fängelse, pojkfängelse och där kommer det in en karismatisk psykolog som heter Rebecca. Och som då Eileen blir väldigt fascinerad av och kanske kär i och sen går det snabbt käpprätt åt helvete. Men den är jättebra.
Det låter jättebra.
Ja, och jag märkte liksom när jag tittade lite på vad jag har läst liksom, att jag har läst ganska deppiga böcker liksom. Jag liksom inte alls, förra sommaren hade jag en sån här att jag ska liksom allt ska vara easy breezy och jag ska bara läsa ungdomsböcker.
Beach reads.
I år har jag liksom, det var inte alls samma. Det har varit väldigt mörka ämnen. Men jag har också tyckt att det liksom också, det finns något härligt i det också. Jag var ju på en grekisk ö som heter Kastelloritsa som är jätteliten, som är liksom, det är bara en liten holme typ mitt ute i Medelhavet och det är det här fantastiska vattnet och det är underbart. Och att bara ligga där vid liksom Medelhavets strand med fötterna i vattnet och så bara läsa om så här, misär. Det var ändå liksom så här, det gjorde mig inte deppig. Någonting att man liksom både ser hur härligt man har det, man liksom påminns om hur härligt man har det genom att läsa om dessa hemska, tragiska, gråa öden. Om jag ska lämna någon till... Ja, en del av de här kommer jag också prata om senare i höst. Så att jag kanske liksom sparar några och sparar min bästa till slutet av programmet. Och skickar över bollen till fru frilansare.
Ja. Nej, men fru frilansare har ju precis som du haft väldigt storstigna planer över vad läsningen ska bli. Och sen har det liksom blivit kanske 8-10 böcker. Så det är inte alls... Jag är inte ens i närheten av att så här skrapat på ytan på min hög.
Men det är väl så här. Man är väl aldrig någonsin i närheten på att skrapa på TBR-högen.
Nej, det blir ju så. Men jag tycker ändå jag har haft så här bra blandning av liksom spänning, lite gammalt, lite nytt, lite så här i sommar. Så det har varit roligt. Men Babetta då tyckte jag jättemycket om. Så läste jag teatern som jag också tyckte jättemycket om.
Ja, den tyckte jag också mycket om.
Ja.
Och den läste jag ju redan på rass. Den har jag redan tyckt om.
Ja. Och sen så läste jag... Ja, men jag läste Winter's Bone. För den har jag liksom inte läst. Jag har bara sett filmen. Och så pratade vi lite... När vi läste Nattliga nejder för i våras någon gång. Så pratade vi en del om liksom... med den typen av litteratur och kanske man kan hitta någonting sånt med en kvinnlig huvudroll eller med ett annat perspektiv. Och jag tyckte så.
Ja, för det är så otroligt macho-litteratur, ja. Liksom, att finns det den här fast med kvinnor i fokus?
Ja, precis. Så då tänkte jag måste läsa Winter's Bone och jag tyckte jättemycket om den. Jag har ju läst jättemycket spänning av olika slag. Den som överlever. Nu håller jag på att läsa Tät dimma. Det känns nästan som att jag glömmer bort. Men det har varit jättemycket fokus på spänning såklart. Och då jag läste en norsk författare som heter Rut Lillehaven. Ja, jag får nog kanske korrigera namnet här. Men den heter Allt är mitt. Som jag tyckte var bra. Det är så här psykologisk spänning. Och det var fin norsk miljö i den också. Så det var väldigt roligt. Men jag har liksom låtit typ lust styra. Och därför har det blivit så att det liksom inte alltid har blivit allt min tillbärhög. Utan...
Men det är ju också skillnaden mellan att vara kvar i Sverige. För att jag märkte ju det att eftersom jag läste mest i Grekland och Pernilla, du läste ju mest i Italien. Då håller man sig ju tätare i sin TBR-hög.
Exakt, för det är ju det man har.
Det är det man
då,
har. Liksom.
Ja. Och egentligen kan ju det vara lite bra att göra så. Så man inte bara sorterar bort något. Ja. Men jag känner mig ändå väldigt nöjd. För jag tycker att jag har läst så himla mycket som har varit så här. Allt har varit så här skön läsning när det är så mysigast. Att liksom, det är bara njutbart. Så det har jag tyckt har känts så här härligt och att jag ändå har liksom kopplat bort att det verkligen känns som nöjesläsning och inte liksom något annat. Och det var egentligen mitt mål. Så jag tyckte att det var skönt. Men som sagt, den bästa tar vi till sist, så den har jag inte nämnt nu.
Men bara en snabb koll då, liksom, finns det någon bok ni hade planerat att läsa i sommar som inte blev av, som liksom stör er lite?
Jag har två stycken som jag liksom har tänkt att läsa jättelänge som inte har blivit av. Jag vet inte vad det är och jag tror att de är jättebra båda två, men jag måste vara i en speciellt mood. Och den ena är Antiken av Hanna Johansson och den har jag haft i flera år sedan den kom ut. Jag var helt hysterisk när den kom ut och den tog slut överallt och jag liksom så här ringde till varenda bokaffär i Sverige ungefär för att de skulle skicka den till mig och sådär. Och sen så har jag ju ändå inte läst den typiskt också. Den har väl säkert nu liksom. Och även Rachel Cusks bok, den, gud nu har jag tappat namnet, den hon fick så mycket skit för när den kom ut. Aftermath. Eller Aftermath. On Marriage and Separation. Ja, precis. Den fick, hon fick, var hon först tror jag med att skriva den typen av utlämnande litteratur, tänker jag. Alltså som var då autofiktion eller film och självbiografi. Så den har liksom legat. Och den tror jag kommer vara jättebra. Och det stör mig att jag inte läser den här två nu. Men det kommer väl, tänker jag.
Gud, vet du vad jag kom på? Jag skulle ha läst Knausgård, tänkte jag. Det tänkte jag varje sommar.
Morgonstjärna eller...
Ja, eller bara så här, ge mig in i hela hans författarskap. Jag har liksom inte gjort det och har av någon sjuk anledning aldrig haft lust. Trots att det alltid är i alla sammanhang någon som måste kommentera så här, att man måste göra det och så.
Men Anna, jag är exakt likadan. Och jag har valt att istället liksom omhulda detta och liksom vara så här, jag vägrar att läsa Knausgård.
Okej. Men tänk om det är bra.
Då får det vara det.
Okej, ni kan börja läsa om våren då, för att den ska tydligen vara liksom.
Du ser,
det kommer. Det ska vara, jag har inte läst om andra, men den har jag läst och den var fantastisk. Den ska vara typ som Min kamp, fast i ett extremt komprimerat format. Den ligger på typ 200 sidor.
Nu kändes det som att Pernilla inte lyssnade.
Jag tänkte just säga det, hon hörde inte ett ord av vad jag sa.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ska vi gå till en bok vi verkligen har läst i sommar?
Ja, som vi alla
har
läst i sommar.
Som alla tre har läst och som jag tänkte att vi skulle prata om idag.
Ja.
En familj av lögnare.
Exakt, av E. Lockhart.
Exakt. Det här är ju lite av din favoritförfattare. Jag har fått för mig, Alex.
Det är en författare jag tycker väldigt mycket om. Jag skulle inte säga att det är min favoritförfattare. Men det är en sån där författare som jag alltid köper när man kommer med en ny bok.
Ja.
Absolut. Det är då en young adult författare, amerikansk, som har getts ut på Lavendelit på svenska.
Ja, men ska vi börja med bara lite kort vad den handlar om. En familj av lögnare är ju då man kan säga att det är en uppföljare till hennes tidigare bok Vi var lögnare. Men Vi var lögnare utspelar sig i nutid och en familj av lögnare är egentligen i dåtid och det som händer innan Vi var lögnare. Och här är det liksom de som är de tre systrarna, föräldrarna i Vi var lögnare. Här är det de som är unga och det andra liksom en sommar som utspelar sig på 80-talet. Då är det framförallt den ena systern, Carrie, alltså den äldsta systern i familjen, som är den det handlar om. Och sen är det då en sommar på den här ön utanför Massachusetts där familjen bor. Och man får till den här ön så kommer en kusin och så har hon med sig några killkompisar till hennes pojkvän. Och de kommer också tillbringa sommaren där. Och systrarna är i liksom ungefär 17 års åldern. Och naturligtvis så händer det ju massa intriger med framförallt en av de här killarna som kommer till ön och den äldsta systern som från början känner sig liksom lite i underläge gentemot sina yngre systrar för att hon har, det får man veta ganska tidigt i boken, att hon har liksom ett deformerat ansikte och får göra en ansiktsoperation och hon tycker inte riktigt om sitt utseende först och har liksom en dålig självkänsla kring det. Men den här killen tycker ju jättemycket om henne och då, det är liksom den första uppmärksamheten hon får också på något sätt. Mm. Och sen så inleder de ett förhållande, men sen naturligtvis så är han ju inte alls någon snäll mot henne. Så jag vet inte hur mycket man ska säga här nu, bara för att jag vill inte spoila den här boken alls.
Nej, men det är väl ganska bra. Det är väl ett element som man känner att man sa på det här, är ju alltså dels att eftersom hon gjorde den här operationen tidigare under året, att hon har ju blivit beroende av smärtstillande. Så hon är just, liksom lite drogad hela vägen genom boken.
Ja.
Och det finns också en sorg i den här familjen att den systern har...
just det. Ja, det får man ju säga.
Och det här är då en så här överklassfamilj där man liksom inte pratar om någonting, liksom problem nämns inte, utan man säger lägg locket på. Så det är en här tryckta, varm, lyxig sommar, hemligheter, en familj som inte pratar och en huvudperson som är lite smått påtänd hela tiden.
Exakt. Ja, det familjens devis är ju liksom att man pratar inte om saker, vi ska bara ha trevligt, lite så.
Mm.
Så att det blir ju liksom att mamman ska ordna så här, nu ska vi ha citronjakt, och sen mår alla jättedåligt.
Ja.
Typ så hemskt liksom. Men, ja, men precis. Alltså, ska vi börja med vad vi tycker om den här boken, eller?
Alltså, min fördom är att du och jag, Anna, kommer ha älskat den här boken och Pernilla kommer tycka att den är helt okej.
Okay.
Vad baserar du det på?
Jag vet inte. Jag bara liksom så här, det är min magkänsla, för att se om det är rätt. Mm. Men alltså jag
älskar boken.
Nu ska vi inte överdriva, men jag tyckte jättemycket om den här boken.
Jo,
jag tycker det var helt underbar. Så här sommarläsning. Det är liksom en och sorts så här det är en väldigt här sommarlovskänsla i det. Det var den första boken som jag läste på sommaren efter liksom jag precis haft min sista deadline och bara liksom bräkt iväg till ett berg av arbete. Jag fick liksom, det var lite värmebölja i Stockholm. Jag fick sätta mig ner i liksom en park med en glass och börja med det här. Och så handlar det ju då om ett sommarlov. Det utsätts på 80-talet. Så det är så här nostalgivibbar.
Exakt.
Och sen också att liksom, det här är ju också den här typen av ungdomslitteratur där alltså överklass i ungdomslitteratur, som är det här dubbla i att man ska liksom samtidigt liksom längta lite till det och se så här, gud vad härligt de har, jag vill också vara på en så här privat i Massachusetts och springa på citronjakt och liksom alla den här maten som heter en beskriv, där de liksom skriver jättenoga all den här fantastiska maten de äter.
Slurr, och det är bara så här fantastiskt.
Ja, och sen så är det liksom samtidigt det här att de är ju liksom så bitchiga och olyckliga och drogade, så att man behöver heller inte man kan samtidigt vara lite så här, alltså det är inte, de har det inte för bra, så att man inte undrar dem det här, så man är avundsjuk och inte avundsjuk samtidigt, och det är den här lilla liksom balansgången där som är så härlig i just den här typen av ungdoms
och sen så tycker jag att det var, det är så mycket som jag tycker är så himla bra val. Det här är ju nästan som en deckare på många sätt. Det är ju väldigt mycket driv och det är spännande och man förstår att saker kommer att hända och det finns så här vändningar i det. Så att jag hade jättesvårt att lägga ifrån den här boken. Jag tror jag läste den på en dag. Och sen så tycker jag att det är... jag blev så himla berörd av den. Och jag tror att det var mycket i början kring hur lilla systern beskrivs. Hon som då dör i en drunkningsolycka när hon är i 10-årsåldern.
Rosemary.
Precis. Det var så himla fint liksom kring henne. Och då tänker jag att det gjorde ju också att jag fick så himla stark känsla för huvudkaraktären. Och för hennes empati, eller vad man ska säga. Och familjens sorgarbete. Och jag tyckte att det var snyggt. Det är så mycket som är väldigt snyggt i den här. Den kändes så här trygg och proffsig i hela sitt utförande.
Men E. Lockhart är en väldigt stark stilist. Alltså rent hantverksmässigt så är hon ju toppen. Och hennes böcker är väldigt olika. Alltså, hon behärskar ju många olika stilar.
Mm. Det är otroligt imponerande. Jag verkligen älskade den här boken. Det var så otroligt. Sen så kände jag mig personligt berörd, för det känns som att den handlade så här om min familj. Men det var ju...
Oj då, säger jag då.
Det är så här mer så här, vad man har för. Även i så här detaljer, typ att de har Golden Retriever-hundrar och sitter och läser om så här Jane Goodall. Och så här. Vi läste kanske om Diane Fossey, men det var ungefär samma, lite så. Så det tyckte jag också var så här otroligt träffande. Liksom. Men... jag tyckte att det var, och tycker också tänker så här, att det är en bok som verkligen passar. För ibland tycker jag att det är så svårt att veta med YA vad som verkligen utmärker det. För jag förstår inte varför inte vuxna ska läsa den här boken.
Nej, jag tycker verkligen att vuxna kan. Alltså, helt utan, man känner inte att här läser jag en ungdomsbok. Samtidigt som jag tror att liksom en 16-årig tjej, 15-årig tjej, 14-årig tjej kommer liksom, alltså älska det här så otroligt mycket. Så att det är jättebra bok för en ung läsare, men det är inte att någon vuxen känner att...
Liksom... Nej, men precis. Men jag tänker det finns ju säkert de som bara, nej, en ungdomsbok. Men det är liksom helt fel. Det här är en fantastisk roman. Det är mer så. Och att även... Så, ja, nej, men precis. Och jag har ju en dotter som är 17 som har läst Viva lögnare liksom 5 gånger. Jag tycker att den är fantastisk. Så hon bara kastade sig över den här när jag var klar. Kommer ju älska den också såklart.
Smög hon så här runt den medan du läste, bara, hur går det? Vilken sida är du på? Är du klar snart?
Hon var på en annan plats, så hon höll på och mässade mig och bara, kan du köpa den till mig på engelska under tiden och sånt där.
Men Pernilla, vill du ta ner oss på jorden här?
Ja,
eller?
Jag tänkte att jag skulle ta ner dig på jorden här nu då och säga att den var ju ändå helt okej, va?
Jag sa ju att du skulle tycka det.
Jag älskar den inte. Men jag tyckte ändå att den var helt okej. Ja, du har helt rätt, Alex. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Men för jag tyckte att det är en bra plott och det är en bra story. Men jag vet inte, jag känner inte riktigt den stämningen som ni pratar om. Eller jag kan läsa mig till den, men jag kände den inte själv. Och så tyckte jag liksom att författaren hoppade liksom lite grann mellan, eller hon hoppade över en del grejer som jag hade velat ha med för att kunna bli så där berörd. Ungefär som liksom, ja, men Carrie och
hennes pojkvän. Går du att säga utan att spoila?
Ja, men det tror jag. Men Carrie och pojkvännen, man får reda på liksom längre fram i boken mot slutet liksom hur mycket hon tyckte om honom eller rättare sagt hur nära de verkade vara. Det liksom var inte riktigt med när de satt och gosade i soffan och liksom det här som någon utav systrarna säger. Ja, ni brukade göra det här och ni var så nära och ni gjorde så här och så här. Och tänkte så här, aha, gjorde de? Aha, för det hängde inte jag med på liksom. Men jag vet också att jag tänkte att det var exakt samma sak i den förra boken. För jag har också läst den, Vi var lögnare. Och det var samma sak där. Att författaren liksom någonstans hoppar över de där sakerna som jag hade velat ha med för att gå ner på djupet. Liksom. Att det är lite ytligt på något sätt. Och plott också som att det är plotten och storyn och vändpunkterna som nästan är det viktigaste i boken. Och kanske inte riktigt vägen som vägen dit, om ni förstår vad jag menar.
Fast jag håller inte riktigt med.
Nej, det behöver inte.
Jag tycker verkligen inte att den känns ytlig. Och så tycker jag verkligen att det skildrat ganska bra, som Alex var inne på i början, med att de inte pratar med varandra och att man förstår. För i en del finns det ju lite vändningar kring så här hur de andra uppfattar henne också. Det tycker jag är snyggt gjort liksom. Och egentligen hur de ser på varandras sorg eller sorgarbete eller vad man ska säga. Men sen så en annan sak jag bara tänkte på, för det som jag tänkte på när jag läste den är ju att vad jag kanske då tror har att göra med att det är YA och att det är en amerikansk författare, att det är liksom verkligen inte speciellt mycket sex eller liksom närhet är inte skildrad på det sättet. Inte det,
det är ganska klinisk syn om man säger så.
Det kan man verkligen säga. Mm. Jag tycker inte att det stör det, men jag tänker att det är nog också i medvetet.
Mm. Ja, men jag vet ju inte så då. Okay, vi säger så här, att ytligt kanske var fel, men jag hade velat ha att författaren gick lite djupare i vissa relationer då. För att jag skulle liksom kunna köpa relationen. Eller relationerna. Men däremot så tyckte jag ju liksom ändå om hela upplägget och liksom slutet och alla vändpunkter och allt. Att det var väldigt snyggt liksom. Och jag gillade slutet också väldigt mycket. Alltså det här med mycket med pappan liksom. Men sen så också var det liksom andra saker. Vad ska man säga? Det här med fotot och det. Om vi säger så. Att jag hade velat ha lite mer av det. För att det var en stor sak som när hon fick reda på. Och att man kanske hade liksom... hur tänkte hon där? Och lite så här. Men jag vet också att jag tyckte samma sak med om den första boken. Att jag hade velat ha mer. Liksom. Så att det är väl egentligen en bra grej. Att jag hade velat ha mer av det. För att jag tyckte ändå om liksom, universumet och världen. Och liksom allt det här.
Jag kommer säga en liten kommentar om det här med liksom, plottigheten som... Som du refererar till, Pernilla. Att den är ju strukturerad så att det är liksom jättemånga jättekorta kapitel. Så att liksom ett kapitel är liksom bara en sida eller två sidor, liksom tre sidor, det är ett långt kapitel. Och så är ju liksom så att det händer ju saker hela tiden. Men det finns ju väldigt få vändpunkter, utan det är ju mer liksom nästan som att man ska läsa det i ett flöde. Och jag tänker också att den här liksom kvinnan då, eller unga tjejen Carrie, som ju är lite sånkad genom hela historien, att liksom om man bara läser det här som ett flöde, så blir ju det liksom en gestaltning av hur hon upplever den här sommaren. För det är ju inte så att det liksom är så här viktiga ledtrådar hela tiden liksom, så i varje kapitel, och liksom att historien vänder och svänger och liksom att det är plottigt på det sättet, utan det är liksom det är mer bara att hon liksom, hon rabblar väldigt många händelser väldigt.
Men jag tycker att det var plottigt på det här sättet, alltså nu vet, för att det var ju kom ju hela tiden fram saker som man inte liksom visste om, och så fick man reda på liksom det, och sen så fick man reda på det, och sen så fick man reda på det, vilket gör att liksom att man förstår då liksom.
Men läste du den i ett flöde?
Nej, jag gjorde inte det. Jag läste ju den väldigt hoppigt, och det kan ju vara därför. Men också, jag tyckte ju inte att den var så pass bra att jag läste den i ett flöde. Så det är ju det jag gissar. Hade jag kanske gjort det, kanske hade det blivit lite bättre. Men som sagt, jag tyckte ju ändå om själva grunden i den. Jag hade bara velat ha den. Så att man säger egentligen, men jag har på annat sätt. Men jag vet att du är inne på det, Anna, att det hade ju blivit otroligt bra film.
Gud, jag vill se båda de här på filmen.
Det hade varit helt underbart. Men jag kan också bli lite irriterad på det här sättet. Man blir lite manipulerad som läsare när författaren eller då berättaren undanhåller massa saker för en som man inte får reda på. Vet att det är liksom, nu är det jag som är skitlöjlig som tycker det. Liksom.
Men här tycker jag inte det är så mycket så.
Ja, det störde mig inte här. Jag kan störa mig jättemycket på det. Och speciellt liksom när man ibland känner liksom, just det är sån här första person. Så att liksom, men det finns ju inget problem. Du kan ju bara säga på första sidan. Varför ska du berätta den här historien nu? Varför kan du inte bara säga vad grejen är?
Nej, inte jag heller. Jag upplevde inte det alls. Men det är verkligen min hatgrej när det är ett så här opolitligt berättar jag. Och att jag ska förklara sen med att någon är hög eller full eller drogad eller psykiskt sjuk. Men jag upplevde inte alls.
Lite så var det tycker jag.
Men alltså Pernilla, du har ju bara fel. Så jag förstår inte varför liksom att vi ska liksom kommentera det hela tiden. Jag tycker att det är två mot en. Jag är ledsen, det här är en jättebra bok.
Men jag tänker så här också, att det är ju jag som är en sur tant helt enkelt.
Men Åh, ska du vara surmuppen den här hösten? För jag gör det hela förra året.
Men jag tycker en sak till man måste kommentera kring den här. För mig var det här, jag har inte läst i Lockhart tidigare. Och jag vet ju att du har tipsat om flera gånger om hennes böcker, Alex. Och jag hade ju länge tänkt så att jag skulle läsa Vi var lögnare. Och så vet jag att man skulle läsa den först. Men det gjorde inte jag, utan jag läste.
Men det gör ingenting.
Men grejen var, jag tyckte inte egentligen att det gjorde något. Och jag tyckte att det var ett jättestort värde det ändå. Jag tyckte inte att den blev så förstörd. Fast det är klart att den blir det. Fast jag tror jag ändå hade liksom.
Men listade du jättemycket.
Ja, det gjorde jag. Men det gjorde, hade jag nog kanske gjort ändå. Så. Ja, men strunt i det. Men jag tycker verkligen att man ska läsa dem i ordning. Det tycker jag ändå är liksom en stark rekommendation. Men jag tycker också att man verkligen ska läsa båda. Har man läst Viva Lina, då måste man ju läsa den här. För den här tycker jag blir en så här extra dimension. Och det var så himla härligt att få vara i liksom, Viva Lina är ju ett barn till en av systrarna i familjen som det handlar om. Och här handlar det om det barnets moster egentligen. Och det blev liksom, det gav sån himla, det var på något sätt var det ju, sen så var jag ju besatt då, så att jag läste båda dem i ett svep så här, och fick vara på den här ön jättemycket. Men jag tyckte verkligen att det, och när man jämförde dem med varandra, när jag hade läst dem liksom så snabbt efter varandra i följd, så tycker jag att vi, en familj av lögnare är mycket tätare. Och då tänkte jag att det kanske var att när jag hade med mig det som gjorde att jag tyckte ännu mer om Vi var lögnare. Än vad jag kanske hade gjort om jag hade läst den bara. Så jag tänkte för alla de som har läst Viva Lögner och tyckte att den var så där om man nu tyckte det. Jag tycker att det är en bra bok också. Så kan jag verkligen säga att den här kommer, både att den här är underbar och man älskar den, men också att den ger liksom en ny bild av den första boken.
Mm. Men jag håller med dig faktiskt. Men hallå, tror ni att det kommer komma fler av samma familj? För det finns ju flera systrar liksom här.
Nej, nu tror jag faktiskt att hon är färdig. Jag tror inte att det kommer någon mer.
Nej, jag tror inte heller. Det blir också för lite upprepande på något sätt.
Ja, men så är det ju. För att det var ju lite upprepande över den här. Eller, ja,
det samma det som om det ska vara något som anknyter, då skulle det väl snarare vara så här, typ kusinen. Eller så här, någon som inte längre får vara kvar i familjen på något vis.
Mm.
Kanske. Men,
är det en hund som går runt hemma hos dig nu, Anna? Eller vad är det som låter?
Oj, det är min hund. Min golden retriever. Såklart. Men ja, nej, men gud vilken bra bok. Det var så fantastiskt bra sommarläsning. Det är också verkligen, jag är så glad att jag läste den under sommaren, för det var extra härligt.
Jag är också glad att jag läste den under sommaren, men jag kan också säga att det är nog också jättehärligt att kanske läsa den på vintern och drömma om sommaren.
Mm. Ja, så det är det verkligen.
Så man kan
och
läsa
det här var, apropå så här, av de bästa böcker vi har läst i sommar, så är den här med bland mina också. Väldigt härligt.
Men har vi någonting mer att säga om det, eller ska vi gå över till att liksom avslöja våra sommarens bästa läsning?
Mm. Det tycker jag vi ska göra. Vilken var din då, Alex, sommarens bästa läsning?
Åh, ska jag börja? Ja, jag har ju redan liksom flaggat här för att jag läste väldigt mycket Feel Bad och att min sommar var ett enda misärträsk. Och min bästa läsning från sommaren är också kanske den mest misäriga och jobbiga boken av dem alla. Det är svårt att toppa Douglas Stewarts Shuggie Bain som jag läste förra året, men om någon kan toppa den i misär så är det Douglas Stewart själv, för hans andra bok Unge Mungo är alltså det är så hemskt. Jag kan, om man inte känner till denna författare, så är han ju då från Glasgow, en skotte som numera bor i USA, i New York. Och han hade liksom en extremt misärig uppväxt i, liksom, med en alkoholiserad mamma. Och liksom väldigt mycket våld, och han är gay. Vilket inte alls gick för sig i liksom arbetarkretsar i 80-talet på 80-talet i Glasgow. Och det är liksom väldigt mycket våld och misär och misshandel och våldtäkter och allt vidrigt man kan tänka sig, med då ett barn i huvudrollen som liksom mår dåligt och inte tas om hand av varken sin familj eller samhället. Och Unge Mungo var, den var riktigt jobbig. Den var riktigt, riktigt, alltså det finns scener, jag menar, han blir liksom våldtagen av någon gammal pedofil som ska försöka slå ihjäl honom. Där det var liksom så här, alltså det var svårt att läsa. När jag läste den så satt jag på liksom en båt i Egeiska havet och skulle åka från Kastelorus till Aten. Och jag liksom sitter där och liksom, alltså så här, gör så här fysiska ljud. För att det, alltså man sitter där och man måste bli...
vad hemskt.
Men vadå, typ ett litet liv misärporr?
Fast mer på riktigt. Jag älskar ett litet liv. Så det är inte kritik mot en så. Men ett litet liv är ju också... Kan man ju stundtals känna att det är lite hittepå.
Jag har inte läst den, men ja.
Den här, det känns helt på riktigt. Men jag är så glad att jag läste den ändå. Och den är jättebra. Jag vet inte om jag liksom har sålt in den särskilt bra. Men jag hoppas verkligen att folk inte är rädda att läsa den. För Unge Mungo av Douglas Stewart är nog årets bästa bok för mig.
Men jag blev faktiskt sugen.
Oj. Mm. Ja. Du då, Pernilla, vilken var din bästa?
Min bästa var faktiskt en feel good bok, tror du eller ej. Och det var, för jag tycker Kirke av Madeleine Miller. Men den tyckte jag var svinbra som en feel good äventyrs bok.
Så oväntat av årets surtant också.
Ja.
Jag
ska inte säga för mycket om det handlar om. Det är liksom grekisk mytologi och bla bla bla. Jag tyckte att den har allt. Anna, du då?
Men jag tror nog min absolut bästa var Ett ärligt liv av Joakim Sander. Den här har också gått som följetong i Sydsvenskan för de som har haft Sydsvenskan i sommar. Men jag hade haft den. Den var på min lista av böcker jag ville läsa. Men jag plockade också upp den lite extra för att jag ska också träffa honom på bokmässan. Men jag blev så otroligt berörd av den boken. Jag tyckte den var så fruktansvärt bra. Och den är så välskriven. Och det var också så här bok som jag bara svepte. Och den handlar om en ung juridikstudent i Lund som verkligen är i liksom en situation där han liksom brottas med så här, vad är rätt och fel, varför läser jag det här, vad vill jag bli, vad ska jag göra, vad är att liksom följa ett ärligt liv eller vad man ska säga. Och liksom, det finns någon sorts besvikelse över vad juridiken egentligen innebär och vad han hade för förespeglingar om det och varför han har sökt sig dit och så. Så det är liksom, ja, det passade ju naturligtvis mig superbra för att jag typ känner mig berörd, men jag tänker att det passar alla bra egentligen. Och handlar ju alltså, den frågan tror jag alla hamnar i när man är ung, liksom, vad gör jag med mitt liv och vad vill jag och varför gör jag det här och så. Men den här huvudkaraktären i boken, han dras in i, under en demonstration i Malmö så träffar han lite extrema personer som han liksom sugs tag i, och det finns en kvinna där som han blir förälskad i, och sen hänger han med dem, och då blir det nästan lite så här som Den hemliga historien. Men, och sen kommer det till en situation när det går för långt, men han är alldeles för indragen i vad de egentligen håller på med i det gänget då. Som träffas i en villa i professorstaden i Lund. Så det finns liksom, jag tänkte ganska mycket på den här med historien när jag läste den här. På ett väldigt bra sätt då för oss som älskar den boken. Även du var väl också lite sur där, Pernilla. Men, men den här rekommenderar jag verkligen. Jag tyckte den var otroligt bra och så himla välskriven. Och så det var absolut min bästa bok i sommar. Och den ska väl också bli typ Netflix-serie, tror jag?
Nej, det ska bli långfilm.
Det ska bli långfilm. Det kommer bli en jättebra långfilm. Superkul. Jag tänker att Alex vet om de här sakerna.
Men det är inte jag som skriver den. Jag ska bara påpeka att det är inte därför. Men man har ju branschkvadret.
Ja, exakt. Har du läst den, Alex?
Nej, jag har inte läst den. Jag är både jättesugen på att läsa den, och jag är också alltid väldigt rädd för alla böcker som jämförs med Den hemliga historien.
Ja, jag fattar. Men det kanske bara jag som gjorde den jämförelsen nu.
Nej, jag tror att det är liksom till står på omslaget. Jag tror inte det kan riktigt stå på omslaget, men alla lyfter fram det.
Ja, och jag förstår det. För jag tänkte...
Ja, det är en film som är så att man säger det om den.
Det vet jag inte. Jag tänkte på det för att det är verkligen som det här med att det finns ett gäng och att man sugs in i det och de har en mystik kring sig och är liksom hemliga och ouppnåeliga. Och här håller de till hos en så här gammal avdankad professor i en gammal villa i professorstan, och de är där och har liksom dekadenta middagar och diskuterar världen och livet och filosofi, och han tycker att det är fantastiskt att få vara i de här diskussionerna och så, men sen finns det också extrema delar av det, så att säga. Men på ett jättehärligt och bra sätt. Jag måste gå och släppa ut Golden Retriever-hunden här nu, som annars kommer kissa på mattan.
Och vi har ju pratat i sjukt länge, så att vi kanske ska säga tack för idag. Och Ja, fast nu försvann Anna här, hon springer iväg. Men ni kan ju följa oss på Instagram. Där heter vi Vad vi pratar om. Och följ oss också på Facebook. Och vi vet att vi rabblar titlar väldigt snabbt. Och vi glömmer säga författare ibland. Vi glömmer säga vilket förlag de finns på. Men allt det där hittar man jätteenkelt på vårt Instagram och Facebook. Så kolla in där så ser ni listorna av alla böckerna vi har pratat om.
Perfekt.
Bra. Ja.
Glad läshäst på er.
Detsamma.
Ja, ha det fint.
Vi hörs. Hejdå.
Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Pernilla Wellratt, Pio Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.